Jag läser från Lukas evangeliets sjätte kapitel, verserna 20 till och med 26. Jesus lyfte blicken, såg på sina lärjungar och sa: saliga ni som är fattiga, er tillhör Guds rike. Saliga ni som hungrar nu, ni ska få äta er mätta. Saliga ni som gråter nu, ni ska få skratta. Saliga är ni när man för människosonens skull hatar er och stöter bort er och smädar er och gör ert namn avskytt. Gläd er på den dagen och dansa av fröjd, ty er lön blir stor i himlen. På samma sätt gjorde ju deras fäder med profeterna. Men ve er som är rika, ni har fått ut er glädje. Ve er som är mätta nu, ni ska få hungra. Ve er som skrattar nu, ni ska få sörja och gråta. Ve er när alla berömmer er, på samma sätt gjorde ju deras fäder med de falska profeterna. Tack Gud för att du genom Jesus Kristus har låtit ditt ord bli levande. Vi ber nu att du ska öppna våra hjärtan och hjälpa oss att vara lyhörda för vad du vill tala in i våra liv just idag. Amen. Texten vi just läste kallas för saligprisningarna. Och den finns både i en version i Lukas evangeliet som vi läste nu och en lite längre version i Matteus evangeliet. Och saligprisningarna, det låter ju som någonting, någon sorts guide hur vi ska bli lyckliga kanske. Att vara salig kan bland annat översättas som lycklig enligt Svenska akademin. Men vad handlar egentligen den här texten om? Vad var det och vad är det som Jesus vill säga med den? Det går att läsa den på flera håll och närma sig på olika sätt. Och jag tänker att det är lätt att läsa den som någon sorts idealiserande text och känna skuld och tyngd om man nu inte rakt av kan identifiera sig i alla de här olika etiketterna. Om man inte är fattig, hungrig, gråtandes, hatad, bortstött eller smädad. Ska vi då i så fall försöka bli det? Är det det som är budskapet i texten? Jag tänker att det inte kan vara så. Det står ju inte saliga blir ni om ni blir hungriga. Utan istället står det saliga är det som hungrar. Redan på Jesu tid måste den här texten har varit ganska svår att förstå. Och den stod i stor kontrast till hur den gängse bilden av det religiösa livet var i det judiska samhället där Jesus befann sig. Den judiska tron hade ett mycket omfattande regelverk som gjorde det väldigt tydligt och enkelt. Gör A så får du B. Har du inte gjort A, då får du inte B. Och de som var allra bäst på att följa lagarna och reglerna och även påpeka för de som inte gjorde det, det var fariseerna. Det var också de i stor utsträckning som avgjorde hur de olika lagarna skulle tolkas. Och väldigt ofta sammanföll deras tolkningar med ett sätt som var bekvämt för dem att leva på. Det här gjorde att det ställdes oerhört höga krav på alla de människor som skulle följa alla de här lagarna och reglerna. Och att man helt enkelt förtjänade frälsningen genom att leva på ett visst sätt. Och förutsättningarna för hur väl man kunde följa lagarna avgjordes allt som ofta av faktorer som människorna inte hade någon möjlighet att påverka själv. Faktorer som var och när och in i vilket sammanhang människor föddes. Och sådana orättvisor finns ju även i våra liv. Saker som är utom vår kontroll. Faktorer som helt plötsligt kastar omkull även våra liv. Sånt som inte vi har någon möjlighet att påverka. Och som jag läser saligprisningarna så läser jag dem inte som en uppmaning, någonting att sträva efter. Jag läser dem istället som en påminnelse och en hyllning. En hyllning till alla som är eller någon gång har varit hungrig, fattig, sörjande eller utstött. En påminnelse till oss alla att Gud är inte en Gud som bara hjälper de starka. Utan Gud är en Gud som är med oss när det är tufft. En Gud som står på de svagas och de utstöttas sida. De här saligprisningarna, de är en påminnelse till oss alla att evangeliet, glädjebudet om Jesus Kristus, det hör till hela livet. Både när det går bra och när det går dåligt. Att Jesus kom till jorden för alla människors skull och till alla situationer som vi kan hamna i. Men i Lukas version av de här saligprisningarna så finns det ju också med en andra sektion. En sektion på temat ve er. Och med varningar. En varning som inte alls finns med i Matteus evangeliet. Det är så att Lukas, han är generellt sett väldigt hård och skarp just när det handlar om pengar. Och därför har han med den här troligtvis en varning mot alla de som är rika, mätta och skrattande och självgoda. Och jag tolkar den här texten som att det ändå någonstans är underförstått. Att det framförallt handlar om de som lever på detta sätt när det samtidigt finns andra människor som får betala för det. Och också en varning att kanske är det så att ju bättre vi har det, desto svårare har vi det också att vända oss till Gud. Och där kommer saligprisningarna in som en väldigt hoppfull text. Just när vi befinner oss i situationer i livet då allting inte är på topp. Så är det i alla fall i de exemplen i Gamla testamentet som texten verkar hänvisa till. När de judiska fäderna satte sitt hopp till falska profeter som lovade enkla utvägar. Jag kan tänka mig att de var lite som sin tids sån här självhjälpsgurus som erbjöd enkla sätt. Läs den här boken så blir allting bra. Men det funkar inte så. Och idag är det Alla helgons dag. Den dag på året då vi speciellt vill ta tid och minnas alla de som har gått före oss. Och jag tänker, vad har den här texten oss att säga på en sån dag? Den är en hälsning till oss. Att oavsett vad vi gått igenom, oavsett vad livet har kastat i vår väg i form av glädje, sorg, lidande, smärta och saknad, så ryms allt det i tron på Jesus Kristus. Att vara salig, det handlar inte om att vara lycklig på alla livets områden 100% hela tiden. Det handlar om att vara omsluten av Gud mitt i livet så som det faktiskt är. Att inte behöva stå ensam. Jesus visar oss en väg där vi inte behöver göra som fariseerna. De som framhävde alla de sidor av livet där de klarade sig bra på egen hand och gjorde allt för att dölja de sidorna där de hade svårt. Nej, Jesus vill göra precis tvärtom. Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka säger Jesus ett kapitel tidigare. Det är inte de starka som behöver hjälp utan de svaga. Saliga som ni som gråter nu, ni ska få skratta. Temat idag om helgonen. Vad är egentligen ett helgon? I katolsk tradition så är helgon oftast väldigt människor som efter sin död blir upphöjda. Och då har de just de här höga idealen som människor kan eftersträva. Men de är också ganska få om man ser till tiden som katolska kyrkan har funnits. De blir ouppnåeliga nästan. Och det är få som kommer dit. I ortodoxa kyrkan och den traditionen är det lite lättare. Men i vår tradition så är det lite annorlunda. När Sverige reformerades på 1500-talet så reducerades antalet helgondagar till 19. År 1772 drog man ner antalet till 6 helgondagar per år. Och så samlade man de övriga till den här dagen. Alla helgons dag. Och i vår tradition så är helgon snarare ett begrepp för de troende i allmänhet. Alla vi som vandrar på trons väg. Och jag tycker om den definitionen. För den gör helt plötsligt det här med att vara och bli ett helgon till någonting som ligger närmre. Någonting som är lättare att relatera till. Det blir inte så avlägset. Det fanns en fransk författare på 1800-talet som hette Léon Bloy. Och han uttryckte det så här. Livets enda tragedi. Att inte bli ett helgon. Nu var han förvisso katolik. Men jag tänker att det går att applicera även i vårt sammanhang och tradition på vårt begrepp. Där vår strävan då efter att bli ett helgon handlar om att också vi får tänka på dem som vi har som förebilder. Både de som har gått före oss. Och nu finns på en bättre plats. Men också de som lever idag. Människor som har kommit längre på trons resa. Som vi ser upp till. Men det gör också att vi kan få blicka framåt. Och tänka att också vi kan få vara förebilder. För de som påbörjar trons resa efter oss. Och då blir helt plötsligt det här begreppet helgon. Någonting som vi både kan få ta emot och ge vidare av. Det blir en bild av delandet av livet tillsammans. Och det är ju precis det som både tron och det kristna livet handlar om. Att dela allt. Med Gud och med varandra. Just det som saligprisningarna handlar om. Att Gud genom Jesus Kristus erbjuder sig att vara en del av hela våra liv. Att tron faktiskt rymmer all vår sorg och saknad. Allt det som är svårt och allt det som är lätt. Men också att tron rymmer hoppet om ett liv efter detta. Om ett liv efter döden. Att de som i det här livet är fattiga, de tillhör Guds rike. Att de som hungrar nu, de ska få äta sig mätta. Och att vi som gråter nu, vi ska en dag få skratta. Det är budskapet om att sorgen, lidandet, orättvisor, ensamhet och fattigdom inte har sista ordet. Och därför vill jag avsluta den här predikan med att läsa saligprisningarna igen, fast denna gång från Matteus evangeliet. Och vi får ta emot det som en hälsning till oss idag, just där vi befinner oss i livet. Saliga de som är fattiga i anden. De tillhör himmelriket. Saliga de som sörjer, de ska bli tröstade. Saliga de ödmjuka, de ska ärva landet. Saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, de ska bli mättade. Saliga de barmhärtiga, de ska möta barmhärtighet. Saliga de renhjärtade, de ska se Gud. Saliga de som håller fred, de ska kallas Guds söner. Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull, de tillhör himmelriket. Tack himmelske Fader för att du sände din son Jesus Kristus till jorden. För att leva som människa med allt vad det innebär. Så att vi skulle kunna lättare relatera till dig och förstå att du vill dela livet med oss sådant som det är och som det blir. Vi kan aldrig råda för exakt vad som händer på alla plan i våra liv. Allt vad vi får vara med om. Men vi får bjuda in dig att vara en del av det som händer. Och låta dig bära och dela det tillsammans med oss. Hjälp oss alla att vara med på den vandring som är just vår vandring och vårt liv. Tack för att trons resa inte är en resa vi gör ensamma, utan vi gör den tillsammans med dig och tillsammans med varandra. Och att det är en resa som har ett mål. Att vi en dag ska få förenas med dig i det liv som kommer efter detta. Då livet får segra över döden. Amen.